Kära vänner, åh vad det är underbart att få utgå ifrån Hebreerbrevet. Vi har haft flera bibeltimmar och idag så ska jag också i min predikan lyfta fram ett avsnitt ur Hebreerbrevet. Och jag ska läsa ett ansenligt avsnitt ur Hebreerbrevet 7. Vi har tagit klivet från Hebreerbrevet 6 till Hebreerbrevet 7. Eller snarare, det är det vi gör idag. Vi tar klivet från kapitel 6 till kapitel 7. Slutet av kapitel 6 lät vi oss välsignas av i tisdagens bibeltimme. Ska vi stå upp tillsammans och lyssna på Guds eget utandade, eviga, ofelbara ord och be om att nåden, Guds nåd, vilar över oss under det att vi lyssnar. Hebreerbrevet 7, 1-10. Denne Melkisedek var kung i Salem och präst åt Gud den högste. Han mötte Abraham på hans väg tillbaka efter segern över kungarna. Melkisedek välsignade honom och Abraham gav honom tionde av allt. Melkisedek betyder för det första rättfärdighetens kung. Och dessutom är han Salems kung, det vill säga fridens kung. Han står där utan far, utan mor och utan släktregister. Hans dagar har ingen början och hans liv har inget slut. Han är som Guds son och förblir präst för evigt. Se hur stor han är. Till och med vår stamfar Abraham gav honom tionde av sitt bästa byte. De av Levis söner som blir präster ska enligt lagen få tionde av folket, alltså av sina bröder, trots att de också härstammar från Abraham. Men Melkisedek, som inte var av deras släkt, fick tionde av Abraham och välsignade honom som hade fått löftena. Ingen kan förneka att det är den lägre som blir välsignad av den högre. I ena fallet är det dödliga människor som får tionde. I det andra är det en som har fått vittnesbördet att han lever. Och man kan säga att även Levi, som tar emot tionde, själv har gett tionde genom Abraham, eftersom han fanns till som ofödd i sin förfaders kropp när Melkisedek mötte honom. Amen. Och vi ber om att Gud lägger en mäktig välsignelse till läsningen av sitt eget ord på alla våra hjärtan just nu i denna stund. Jag vill faktiskt börja med att citera gamle Peter Fjellstedt, prästen och bibelkommentatorn. Så här skriver han om detta kapitel. I detta kapitel utförs en utförlig jämförelse mellan Melkisedek och Kristus. Salem betyder frid och var det äldsta namnet på Jerusalem. Melkisedek var kung där och tillika den högste gudens präst. Kristus är den sanne överste prästen och kungen av det andliga Jerusalem, nådens och härlighetens rike. Melkisedek välsignade Abraham som Gud hade välsignat och var således som Kristi förebild högre än Abraham. Det är från Kristus all välsignelse kommer. Att Abraham gav honom tionde syftar därpå att alla trogna är undersåtar i Guds rike och deras högste konung är Herren själv. Melkisedek betyder rättfärdighetens konung och rättfärdighet är Kristi rikes grundval. Kristus ger rättfärdighet och frid och hans rike är rättfärdighet och frid inför Gud genom tron, skriver Luther. Så långt Fjellstedt. Han ser alltså många, många paralleller som är helt riktiga mellan den Melkisedek som beskrivs i det här kapitlet och Kristus själv. Melkisedek är faktiskt helt unik i sin funktion som förebild på Jesus. Han är den enda nämligen som står modell för Kristus både som överste präst för evigt och evig konung. I Melkisedek kan vi faktiskt se skuggbilden av Jesus Kristus, både som vår representant och frälsare i hans eviga prästadöme och konungarnas konung och herrarnas herre. Melkisedek, kung i Salem, betyder ju som vi hörde rättfärdighetens kung och fridens kung. Två benämningar som omedelbart knyter an till Jesus Kristus och hans försoning. Ska vi titta lite på det här? Jesus är rättfärdighetens kung. Rättfärdigheten och försoningen. Försoningen och rättfärdigheten hänger odelbart ihop. I försoningen bevisar och försvarar Gud sin rättfärdighet. Synden får sitt straff. Och i försoningen skänker Gud sin dyrbara rättfärdighet som en gåva till dig och mig. Jesus skipar rättvisa, blir vår rättfärdighet och klär oss i sin rättfärdighet. Ja, han är verkligen rättfärdighetens konung, Mahi Tzedek, Melkisedek. I Romarbrevet 3:26 kan vi läsa: i den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Jesus är din kung och han är din rättfärdighetskung. Men han är också fridens kung. Rättfärdigheten hör ihop med friden, eller hur? Verklig frid, verklig samklang mellan Gud och människa är ett resultat av att rättvisa skipats och att bägge parter är rättfärdigade, så att säga. Guds vrede kunde rättfärdigas till fullo på grund av synden. Jajamän, Gud hade rätt att straffa den. Och när straffet var utmätt och avtjänat upphörde himlens vrede och Guds rättmätiga fiendskap mot de syndare för vilka Jesus dog försvann. Genom Jesu död är himlens vrede stillad. Han skapade frid i himlen, skriver Paulus i Kolosserbrevet 1. Men inte nog med det. Inte bara himlen, utan också vi har frid med Gud. Vår orättmätiga fiendskap mot Gud har också plånats ut genom fridens kung. Genom korset och försoningsundret i våra hjärtan hatar vi honom inte längre, utan älskar honom och tillber honom och vill och får vara, ja, hans vänner. Romarbrevet 5:1. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Sen kommer ju de här orden. Han står där utan far, utan mor och utan släktregister. Hans dagar har ingen början och hans liv har inget slut. Han är som Guds son och förblir präst för evigt. Och de orden talar så tydligt om Jesu eviga existens. Han har ingen början och inget slut. Fjällstedt fortsätter så här i sin kommentar. Alla dessa drag hos Melkisedek syftar på Kristus, som till den mänskliga naturen är utan far och till den gudomliga naturen utan mor och utan släkt. Och det här skulle kunna hämtas ur profeten Mika. Lyssna vad profeten säger om Jesus. Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland judatusenden, från dig skall det åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Det sista vi får veta om Jesus genom Melkisedek i vers 8 är att han är en som har fått vittnesbördet att han lever. Märkliga ord. Han får veta att han lever. Han ska veta att han lever, säger vi ibland, men då betyder det något helt annat. Men det här uttalandet kan kopplas både till sonens eviga självexistens, evighetsgåvan från Johannes 5:26, där det står: för liksom fadern har liv i sig själv, har han också låtit sonen ha liv i sig själv. Men kanske ännu mer talar det här uttrycket "en som har fått vittnesbördet att han lever" om vad då? Jo, naturligtvis, om Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Halleluja! Han har vittnesbördet om sig i hela världen och i mitt hjärta att han lever. Han var också präst åt Gud den högste. Och det här är väldigt intressant och centralt i förkunnelsen om den här Melkisedek som förebild på Jesus. I denne konung så ser vi också en bild på den yttersta överste prästen. Prästadömet å våra vägnar i själva gudomen, kan du förstå. Jesus är vår överste präst, vår fullkomliga representant inför Faderns helighet och härlighet. Han kompenserar både våra synder så att vi betraktas som fullkomliga i Faderns ögon och kompletterar vår bristfällighet så att våra böner och vårt livsverk kan få evighetsvärde och accepteras som en lovsång till Gud. Vi har en underbar överste präst. Vårt filter inför Gud och hans helighet. Förstår vi nu lite bättre varför Melkisedek, kungen i Salem, rättfärdighetens och fridens kung, är ett sånt enastående namn på Kristus? Och varför denna hemlighetsfulla gestalt är en så stark förebild på Kristus? Lade ni märke till vad det stod sedan? Han mötte Abraham på hans väg tillbaka efter segern över kungarna. Melkisedek välsignade honom och Abraham gav honom tionde av allt. Ja, grejen var den här att fiendekungen Kedorlaomer hade erövrat Sodom. Och han hade alltså tagit Abrahams släkting Lot till fånga. Då gav sig Abraham iväg med 318 man och vann en jordskredsseger över Kedorlaomer och lyckades ta tillbaka allt som blivit stulet och ge alla sina släktingar friheten åter. Kan du se hur Abraham kommer tillbaka till den härjade staden med dess förtvivlade, slagne kung, med allting som gått förlorat? Vilken syn och vilken överraskning, vilken lättnad och vilken fröjd. Allt är återerövrat. Tillsammans med den glädjestrålande kungen går en märklig och hemlighetsfull man, Melkisedek, kungen i Salem. Och det vi får bevittna är en storartad profetisk akt som predikar mäktigt om kommande händelser. Kungen i Salem, staden som så småningom skulle komma att kallas Jerusalem, kommer honom till mötes med bröd och vin. Abraham, han visste direkt vad klockan var slagen. Kungen i Salem ville sluta förbund med honom. Han erbjöd en förbundshandling som skulle säkra freden och friden mellan honom och Abraham. Mellan Abrahams folk och Salems invånare. Och Melkisedek ropar ut välsignelsen över Abraham. Och fastslår triumferande att det är Gud som har gett honom segern. Och att Gud alena ska ha äran för den. Och som ett bevis på att Abraham accepterar förbundet. Och instämmer i att segern är Herrens verk. Bär han fram en tiondel av allt det byte som han har kommit i besittning av. Från Kedorlaomers härar. Det där är själva historien från vilken författaren utgår. En seger och en återerövring. Och det här är helt fantastiskt. Denna händelse är en enda lång evangelisk predikan om vad Jesus sedan skulle komma att göra. För det första kan vi i Sodoms återlösta fångar, Abrahams arma släktingar, se bilden av syndare som befrias genom Herrens seger. För det andra kan vi i Melkisedek se försonaren som vi tidigare nämnt, men också brödet och vinet som symbol för Jesu kropp och blod som offrades för syndarnas frälsning och för människan in i en obrytbar förbundsrelation med Gud och änglarna i det himmelska Jerusalem. För det tredje kan vi i Abrahams byte se grunden för frälsningen som inte är den troendes eget verk utan resultatet av en gudagiven seger. En gudagiven seger. För det fjärde kan vi i tiondet som Abraham bär fram se hur trons gåva bärs fram till Gud och resulterar i nåd, frälsning och gemenskap. Vi har fått tron, vi sätter den till Kristus och frälsningen och rättfärdiggörelsen är ett faktum. För det femte kan vi i Abrahams vördnad inför Melkisedek se bilden av troendes tillbedjan av den som är större än honom själv, Jesus Kristus. För det sjätte kan vi i det att Abraham gav det bästa till Melkisedek se bilden av hur en kristen vill ge inte bara sitt tionde utan sitt bästa till Herrens verk av tacksamhet för frälsning. Och för det sjunde kan vi i Melkisedeks välsignelse över honom som fått löftet se en stark bild av hur Jesu lärjungar som fått löftet om den helige ande står på Oljeberget. Kan du se parallellen? Lukas 24:50. Sedan förde han dem ut till Betania och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem skildes han från dem och blev upptagen till himlen. Och för det åttonde är det också mycket intressant att notera hur Bibeln beskriver representantskapet. Levi och leviterna, ja alla Abrahams kommande släktled fanns representerade i honom. Brevet säger att de fanns till som ofödda i sin förfaders kropp när Melkisedek mötte honom. Det är många av oss här som har gått på gudstjänst långt innan vi var födda, redan som bebisar i mammas mage. Där fanns vi som ofödda i Abraham, symboliskt sett. Kom ihåg att alla som tror räknas som Abrahams barn, Abrahams ättlingar. Därför kan vi i en bemärkelse säga att även vi var där representerade av Abraham när han mötte Melkisedek. På samma sätt fanns hela människosläktet representerat som ofödda i Adam när han föll i synd. Och därför har alla släktled från Adam och framåt både varit syndare av naturen och syndat liksom Adam, om än inte exakt med samma synd. Det gör även att hemligheten i att vara i Kristus, tänk på det uttrycket, vara i Kristus faktiskt finns tecknad i Abrahams möte med Melkisedek. Liksom ättlingarna fanns i Abraham så fanns vi i Kristus när han dog på korset. Vi var där i honom och dog tillsammans med honom från våra synder. Och när Jesus uppstod från de döda var vi där i honom och uppstod med honom till evigt liv. Romarbrevet 6. Vår upplevelse eller vår erfarenhet av detta kom oss till del den välsignade dag då vi blev födda på nytt och blev Guds barn genom tron. Och det kan du få bli just idag. Amen.